Sportbladets Premier League-podd tillbaka efter en händelserik helg. Vi har roliga citat, lite proper fotboll att prata om. Jag tänkte vi skulle prata lite talang också. Nu sitter ni här som två fågelholkar, Kalle Karlsson och Erik Niva kliver in för Frida Fagerlund som har begett sig till Italien av oklara anledningar.
Fint ska det vara.
Ja. Vi fick ett förslag här om att hon skulle skriva ett reportage om fotboll 90.
Italien 90.
Italien 90, förlåt, fotboll 90. Men då hälsade du att du vid något tillfälle har blivit svensk mästare i Italien 90.
Kunskap.
Är det så?
Ja.
Jävlar i mig.
Ja, det var en tävling som anordnades på Berns, eller på den där sidorestaurangen till Berns av alla ställen, av några som jobbade där som var extrema Italien-fantaster. Och det här var 2011 var det. Och det var väl, ska vi säga, det var väl, hela startfältet från hela landet var ju inte med i tävlingen, det ska väl sägas. Det var väl de som kände till att tävlingen var. Men det var nog i alla fall en 50 deltagare och många riktiga Italien-fantaster då. Och många som minns det mästerskapet med samma kärlek som jag gör. Det var ju förmodligen det sämsta mästerskapet någonsin spelmässigt, men om vi talar passion så var det bästa tycker jag.
Fan, det här kan man inte bara släppa så där. Börja enkelt. England-Egypten, sista gruppspelsmatchen. Vem gör det engelska målet?
Oh, fan, det där. Nu, du vet, sen man börjar träna lag då flyter alla matcher ihop. Nej, men det är väl han, kan vara mittbacken Walker där?
Du tänker Des Walker?
Ja.
Nej, det är inte korrekt. Syk, du får skjuta in, du kan besegra mästaren om du har ett svar här.
Jag säger Gary Lineker då.
Nej, han gjorde inte mål i den matchen.
Ja, det är typ den enda jag minns var med i det.
En Liverpool-koppling.
Liverpool-koppling?
Inte helt självklart, men ändå tydlig Liverpool-koppling.
I VM 90?
Mm-hmm.
För England?
Aha, aha.
Jag har ingen aning.
Det fanns en period i mitt liv. Det var, jag hade en sån där gammal VHS-kassett med alla mål från det mästerskapet. Då kunde jag alla målskyttar och alla straffskyttar i VM 90. Men det var ganska många år sedan. Och det var, jag tror inte att den videon har varit i bandaren på 20 år i alla fall.
Mästaren faller på ingångsfrågan, ja, alltså. Det var helvete. Jag satt och började försöka tänka ut lite utslagsgivande frågor också. Det här målet gjordes i alla fall av Mark Wright.
Jaha.
Av alla människor på jorden.
Ja, det var ju ingen målspruta.
Nej, det var det fan inte. Bobby Robson fick för sig att spela med treback lite från ingenstans. Väckte Bosse Hanssons sympati, för han satt ju och ägnade en stor del av VM-krönikan åt att raljera över fyrbackslinjen.
4-4-2, ja just det. Det var så...
När Bosse Hansson väl fick en idé på den tiden, då släppte han fan inte den alltså.
Ja, det var ändå beundransvärt att göra liksom en stor del av ingången till hela VM-krönikan till någon form av taktiskt utdömande.
Ja. Det var ingen slump att tre av de fyra semifinallagen inte spelade förlegade 4-4-2.
De har räknat in England där, för England växlade emellan. Ja, det finns mycket på Italien,
ja.
90.
Ja.
Vill du gå vidare i cykel eller ska jag fortsätta sticka frågor till Kalle på VN?
Jag följer direkt.
Okej, okay, ja. Du är ute.
Ja, vi är ute. Vi ska prata lite, som sagt, Neil Warnock måste vi nämna i den här podden. För att, som ni vet, ni som lyssnar på det här, jag gillar ju dinosaurierna. Jag gillar ju proper fotboll. Så vi ska prata lite det. Men vi måste någonstans börja på Old Trafford. För att sällan har man ju sett liksom ett drama med så stora liksom konsekvenser och så mycket rubriker inför förändras under 90 minuter. Alltså när Newcastle har 2-0 där,
hugg då, på en 3-0 straff.
Och hugg, ja, det skulle ju varit en straff där förstås, men Anthony Taylor tittar ju åt något helt annat håll. Då är det ju så nattsvart på Old Trafford, så att, som jag är osäker på om jag har sett, ja, men kanske någon gång under Moyes där, när fallet var så oerhört fritt. Men
de följer ju aldrig, vad jag kan erinra mig då liksom. De hade aldrig gått till pausvila med ett 0-3 underläge eller ens ett 0-2 underläge mot ett bottenlag. Det har ingen minne av,
alltså.
De förlorade i Pireus, Olympiakos, den var jag på. Och då var de ju totalt tåglösa. Och så följde de där på Goodison Park med 3-0 och sen fick han gå. Men det kändes ju mest som att, ja, men det var typ som West Ham borta de matchen. Och det här hade ju varit ytterligare en nivå ner.
Det var ju 0-3 hemma mot Liverpool också. Ja, den var ju riktigt svart.
Jag, men Liverpool var i alla fall bra.
Ja, det var absolut.
Och det var ju liksom inte liksom ligans näst sämsta lag. Sådär. Det är Newcastle som inte har, Alltså de har två kryss med sig så här långt in i säsongen.
2-0-0 kryss.
Alltså 2-0-0 kryss. Kommer dit och rullar ut dem. Kjellvi, han bara styr det där mittfältet som han aldrig har gjort något annat. Liksom. Det var ju otroligt att se på. Det var hisnande nästan. Och sen så nästan lika hisnande att det är Juan Mata, det är Anthony Martial och det är Alexis Sanchez som sen gräver dem ur den där avgrundsdjupa liksom, hålet som de befinner sig i och tar 3 poäng och stämningen är helt plötsligt lite annorlunda. Även om den inte är, på något sätt är supermunter, så är den i alla fall betydligt ljusare än vad den var efter en halvtimme.
Stämning på Trafford relativt sett. Liksom. Det är ja, verkligen. Så att, det är inte Olympiakos ens när de vinner med 3-2, men för att vara dagens Old Trafford så var det ju jävligt bra under upphämtningen. Det var ju faktiskt så Stratford End bra även när de låg under, verkligen så klappa spelarna ut till pausvilan, kör då för fan kom liksom, det var inte några burop eller någonting.
Nej, de har varit starka, får man säga, United supporterna här, alltså de har burit det här laget i flera tillfällen, känns
det. Ja, det var som Ferguson sa i sitt avskedstal, nu kommer jag inte ihåg ordagrant, men typ your responsibility now is to back the new manager, och det har de verkligen fortsatt göra, hur hopplöst det än har varit. Men just den här matchen, jag tycker det är ovanligt svårt att komma med någon typ av konsekvensanalys efter och fundera fram och fundera tillbaka och försöka se linjer och tydliga tecken, men jag vet verkligen inte vad den här vändningen innebär. Innebär det att det kommer ett uppsving i resultaten? Innebär det att Man United kan få säsongen på kurs? Innebär det att det finns någon form av mer långsiktig framtid för Mourinho? Och när jag pratar långsiktigt så tänker jag mig, ja, kanske säsongen ut i så fall. Eller gör det ingen skillnad? Vad skadar redan för stora? Är truppen för disharmonisk och obalanserad? Kommer det bara liksom hacka vidare mot en oundviklig skilsmässa efter landslagsuppehållet? Jag vet faktiskt inte. Jag har inte ens någon stark känsla för vartåt det lutar. Det måste jag erkänna.
Nej, alltså vi har ju förstås varit inne som alla andra på i den här podden och kritiserat Woodward och Mourinho och alla som har haft någon slags sportsligt beslutsfattande i den där klubben. Men går det att rädda upp situationen och säsongen med nuvarande bemanning på alla stora?
Man kan ju bara gissa. Den typen av urladdning som de gör under de sista 25 minuterna är ju den typen av urladdning som skulle kunna vända en säsong. Men jag tror att just i det här fallet så tror jag att det har gått för långt och jag tror att det blir en form av att släcka bränder och ge ett kortsiktigt förtroendekapital som varar över det här landslagsuppehållet men som inte är starkare än att bli ett dåligt resultat i nästa match. Jag tror att det är Chelsea som väntar direkt efter uppehållet. Ja, då kommer det vara samma frågor som ställs då. Jag har svårt att se att de kan gräva sig upp ur det här för att man får inte glömma att ja, visst, de gjorde 3 mål, de vände och vann matchen, men hur såg det ut fram till de startade den här upphämtningen? Ja, förmodligen sämre än vad det någonsin har sett ut någonsin. Och det är ju också någon slags diagnos på vad har skett under de här, ja, vad blir det, snart 2,5 åren som Mourinho har varit där. Egentligen ingenting, snarare än att saker har gått faktiskt, om man tittar på de enskilda spelarna så är det många som har gått bakåt i utvecklingen. Så jag kan inte se att det här skulle liksom kickstarta säsongen och att de bara skulle flyga upp i toppstriden. Om de gör det så är det temporärt och då är det bara kommande 1,5 månader. Sen har jag ser ingenting som att de skulle ha ett grundspel eller någonting för att vara i toppen få stanna.
Det beror ju också på just vad man tycker vore okej. Jag kan ändå se framför mig att Man United med nuvarande bemanning och nuvarande tränare skulle kunna rädda en Champions League-plats, gå långt, kanske till och med vinna en cup. Det är möjligt. Men skulle det då vara okej? Man United kom 2:a i ligan förra säsongen och då var det ju såklart en stor besvikelse att de aldrig var där och touchade på och utmana om titeln. För återigen, det är liksom Englands största klubb, Englands största budget, beroende lite på hur man ser på Man Citys portfölj och plånbok, men liksom en fjärde plats och en cupfinal, det är ju inget bra, det är inget bra resultat för Man United, och högre än så kan jag omöjligt se dem nå. Det skulle smått chocka mig, Och det är väl just det som gör att ja, med nuvarande situation kommer visa sig ohållbar. Frågan är väl bara ifall det sker i november eller om de kan köpa sig tid och spela ut säsongen under Mourinho. Det är väl där någonstans frågan finns nu, tycker jag.
Mm. Det har också varit intressant, hur hade klubbledningen agerat om det hade varit någon av de här topp tränarna som hade varit ute på marknaden utan ett jobb idag?
Zidane?
Jo, Zidane finns där, men är han intresserad av jobbet då? Det...
Hans agent påstås ju ha sagt att han inte är så sugen på Premier League.
Nej, och är han smart så tar han ju inte Manchester United i dagens tappning. Det är ju ett kamikaze-uppdrag för honom med den CV han har. Han riskerar ju liksom att förstöra det, liksom den statusen han har som ändå vissa ändå ifrågasätter lite grann, för att de vet inte hur det där gick till med de där tre raka Champions League-titlarna. Så att han har ändå någonstans någonting att bevisa fortfarande, Zidane. Det är ju det liksom många ändå känner, att det blir intressant när han tar nästa jobb, för då får vi se hur bra han egentligen är. Så att jag tror inte att de lyckas lösa Zidane, och då tror jag att det blir en form av att vi behåller Mourinho tills det kommer någon liksom till vägs ände där klubben inte kan fortsätta, eller där man kan plocka in en temporär lösning.
Man ser ju inte med den nuvarande regimen där att de skulle våga ta in någonting liksom mer lovande, långsiktigt, ge en Eddie Howe tre säsonger på sig och bygga upp någonting. Vi kommer prata lite mer om Eddie Howe sen, för att jag menar, det Bournemouth gör är rätt så anmärkningsvärt den här säsongen. Vilket det skulle vara ett sånt namn. Det skulle vara intressant. Han har rätt ålder, han har rätt CV egentligen. Vi vet att han är en duktig, men med det sportsliga tänk som är Manchester United, det känns det otänkbart.
Det ska ju, alltså det blir så oerhört mycket fokus på Woodward och Mourinho. Jag tycker väl alltjämt att problemen finns ju ännu högre. Problemet är Glazers-styret. Det är ju det absolut största problemet, och det har ju bara liksom undgått den mest skoningslösa kritiken, i och med att Ferguson ändå lyckades trolla med knäna några år mer än det borde vara möjligt att vinna ligor, med en modell som inte borde fungera längre. Men de har ju dränerat klubben och transfer kassan på pengar i, vad är det nu,
12-13
års tid någonting. Och så är det ju alltjämt, även om de köper Pogba och även om de överspenderar något så inåt helvete på Alexis, så kan de fortfarande inte utnyttja hela sin slagkraft, och det är en konsekvens av Glazers-styret något mer än något annat. Och ja, de kommer någonstans undan, den diskussionen tycks anses avklarad nu, att ja, men vi har pratat om dem i 13 år, nu är det Woodwards tur.
Men han får ju liksom uppdraget, arbetsbeskrivningen av dem, ja, såklart, och det är ju klart att de värvar Pogba för att han har många följare på Instagram av en anledning, och det är ju klart att det kommer från högsta ort och hela den modellen som de har satt. Så jag håller med om att det är klart att man måste utgå från högsta liksom punkten i organisationen när det är den här typen av problem som har funnits under så många års tid. Sen tycker jag att Woodward är ju helt rätt man för Glazers modell, såklart, men helt fel man för den typen av mandat han har haft under flera års tid, när det inte har funnits någon sportchef som har varit ansvarig för det sportsliga.
Det var som någon sa, äntligen fick vi se det riktiga Manchester United. Kanske var det så att vi äntligen fick se det riktiga Newcastle också, för att de föll ihop som ett korthus där på slutet, och Dubravka var ju tvungen att plocka fram både en och två och tre liksom världsklassräddningar dessutom.
Borde kanske ha tagit frisparken.
Ja, sist, det kan jag någonstans känna. Jag tycker Dubravkas höst har varit klart svagare än hans vår. Men visst, det kanske inte är efter just den här matchen man ska fastna i den analysen. Nej. Det finns Arsenal hemma och så vidare som kanske, det var större anledning till Dubravkas snack. Men absolut, Newcastle, noll vinster. Har man noll vinster efter 8 matcher, då kommer man befinna sig i trubbel. 2 points from 8 games, som Harry Redknapp en gång kom in och mässade om i åratal efter att han faktiskt tog Spurs i exakt det läget för prick 10 år sedan, hösten 2008. 2 points from 8 games.
Vi gillar ju Harry i den här podden.
Vi är kluvna till Harry i den här podden.
Jag älskar Harry. Fan, man saknar Harry ändå, alltså.
Ja, man saknar Harry, men man är jävligt glad att slippa Harry också ibland. Men Ja, det är ändå någonting med historiens vingslag. För prick 10 år sedan var det Spurs som satt där med 2 points from 8 games. Sen, no wins.
Sen kom han in och ryckte upp det. Ja, det får man ge honom.
Vann mot Bolton i första. Spelade 4-4 borta mot Arsenal i just andra det. Matchen. David Benter sköt volley från 40 meter. Och ja. Aaron Lennon kvitterade i 94 eller vad det nu var. Så. Just det. Ja, då fick vi det också till att handla om Spurs. Det uppskattar alla där ute.
Ja, men det handlar lite för lite om Spurs i den här podden, har vi blivit uppmärksammade på. Så att det är många där ute som är glada att du är här, Erik. Att du räddar upp den procenten lite grann.
Ja, folk brinner för att höra mer massa om Tottenham. Jo, tack.
Ja.
Var i London förra veckan, ska du veta. Barcelona hemma. Ja. Det var vad det var.
Det var vad det var. Mm. Var det som John Cross skrev, Leo Messi had the game of a lifetime.
Ja, men typ.
Det var en krönika av en man som inte
har tittat på. Definitely his best performance. Eller vad
det, är väl, det är väl kanske att ta i när han möter i första hand dagens Victor Wanyama. Men han var ju överjävlig.
Ja, han var jävligt bra.
Jag funderar på det bara liksom. Men det är klart att det blir lite andra ord. Jag satt och funderade, undrar om det är en av de tre eller en av de fem bästa matcherna som jag har sett honom spela med egna ögon. Och då fastnade jag liksom, jag har kanske sett Messi, inte vet jag, ett dussin gånger eller någonting. Så kanske lite mer, 15-20 gånger. Ja. Och där ska han ju med Champions League-finalen 2011 och
där var han bra.
Ja, där var han bra, ska jag säga. Men han var jävligt bra. Det var kul, jag hade ju med Hugo, min nu 9-åriga son. Och det är väl faktiskt det som han kommer minnas mest med den där matchen, trots att han ändå håller på Tottenham. Han kommer ju minnas att han faktiskt såg Leo Messi när han spelade så där. Han gör 2 mål, han ligger bakom 2 mål, han träffar stolpen 2 gånger. Tror fan inte han tappar en boll under 90 minuter. Oh, Harry Winks tacklar bort honom en gång. Men han var så bra som han kan.
Men vi kan slå fast att det är bäst han har spelat mot engelskt motstånd någon gång i sådana fall.
Gjorde du 4 på Arsenal
2011?
Ja,
den var jag på också, den jävla matchen.
Men det är det som är fascinerande, att han är så otroligt bra i den matchen. Så kan man ändå sitta och minnas om han var rätt bra i den där matchen. Han var rätt bra i den där matchen också. Han hade ju en helt sinnessjuk match som jag tror väldigt få kolla på, men mot Girona här som sagt, det var nog inte många som kollade på det. Men då var ju snacket i Spanien att det kan ha varit hans bästa insats någonsin i hela ligan.
Och det var ju
när, det, återigen, när man tränar ett lag flyttar alla matcher ihop och allt.
Men Girona kom ju upp inför i fjol.
Ja, det var antingen i slutet av våren eller så var det nu. Men det kan ju inte ha varit nu, så det måste det ju ha varit. Ja, jag får återkomma. De vann ju stort den matchen. Jag ska kolla om det var i starten av den här säsongen eller slutet av förra säsongen.
Nej, ska det vara svettigt, låt mig återkomma. Sitta med, liksom, nu ska du välja ut Messis 10 bästa matcher någonsin. Ja, och jag treatar ju huruvida man har varit på dem själv eller inte. Bara liksom försöka, då har man att göra.
Ja, han är ju bäst.
Nej, det var ju slutet av våren.
Ja, det var det. Ja, så han har... Det är ju ingen annan som kan spela fotboll som Messi. Nej, sen är inte det nödvändigtvis det enda kriteriet. Det finns ingen annan som kan vinna Champions League-böcker som Cristiano Ronaldo. Och det ska såklart också vägas in. Sen finns det mycket som kanske bör vägas in vad gäller Cristiano Ronaldo precis just här och nu. Och det gör väl att vi kanske hamnar i en annan podd ifall vi går den vägen.
Ja, precis. Simon Bank och Johanna Frändén har pratat en del om det här. Vi ska passa på att säga det då. Den blev ju faktiskt då nedtagen ifrån Apple. Den är tillbaks igen. För er som har undrat vart fan den tog vägen, så finns det nu alltså igen att lyssna på.
Fan vad Simon Bank genom resten av sitt liv kommer hänvisa till det här fria ordet stoppades liksom för kämpen för de obekväma åsikterna blev tystad.
Ja, för att jag hade glömt klicka i den där lilla rutan att det var explicit content.
Ja, det var för att Simon hade döpt avsnittet till typ child porn eller vad fan det var.
Nej, ja precis. Horny teenage porn football podcast. Ja. Det är en lång historia och ni får lyssna på podden om ni vill ha en förklaring till just den titeln. Vidare då. Helgens kanske största snackis. Vi ska prata om Liverpool City också lite grann. Finns inte jättemycket att säga. Men först ska vi prata om...
Det finns massor att säga om den matchen. Ja, men ja, okej.
Ja, visst. Spurs Cardiff.
Du skrattar.
Neil Warnock. Först på sidlinjen. Det var ett rött kort där som har blivit väldigt omdiskuterat. Huruvida det ska vara rött kort eller inte. Jag är inte helt såld på någon sida. Nej, men det... Än så länge. Det är ju... det är ju solklart att det är spelförstörande, att det ska vara gud liksom, men om vi uttrycker oss här som Neil Warnock sa efteråt: he's not endangering the life of the players, so I don't understand why it's a red card. Och det, någonstans uppskattar jag Neil Warnocks tröskel är för vad som ska vara rött kort.
Ja, nej, det kan jag också göra. Man måste liksom kniva någon för att det överhuvudtaget ska komma på tal. Mm. Nej, men det finns väl två saker vi kan gå in på här. Vi kan väl börja med den faktiska regeltolkningen, för den är någonstans enklare. Den är enklare än Neil Warnock att bena ut. Man kan ju ha åsikter kring hur regelboken borde vara skriven, men det är ju något annat än att förhålla sig till hur den faktiskt är skriven och hur domare måste döma. Och den har ju förändrats gällande just den här typen av situationer på senare år. Det måste inte vara någon typ av målchansutvisning för att visa rött kort, utan exakt den här typen av cynism ska bestraffas med rött kort. Det fanns en situation med Granit Xhaka för 2 säsonger sedan som var exakt detsamma. Inte fullt lika uppenbar.
Den här är rätt uppenbar.
Ja, men den där var exakt. Alltså det var där att en kille kommer loss nere på nere vid långlinjen, ungefär vid mittlinjen, bara några meter in på Arsenals planhalva, och Arsenal är överspelat, deras mittfält är överspelat, så det kommer bli en, säg, 3-mot-2 situation eller något. Xhaka uppfattar det, Xhaka sparkar ner killen för att han vill undvika den situationen och förutsätter att han ska få gult kort, för det har man aldrig fått tidigare. Men då hade då den här regelomskrivningen gjorts och preciserat att just den typen av spelförstörelse ska beivras med rött kort. Han blev utvisad. Alla Graham Pole-figurer fick sitta i brittisk media och konstatera att ja, jo, så ska det dömas numera. Och det här är exakt samma sorts situation, fast ännu mycket tydligare och ännu mycket mer cyniskt. Så det ska vara rött kort. Där kan Neil Warnock säga vad fan han vill. Sen kan jag också tycka att Neil Warnock är lustig, även om jag ska erkänna att jag har väl mer hamnat i det där läget när jag skrattar åt honom än skrattar med honom. Jag tycker att
det gör vi ju lite grann. Det är ju så med alla de här dinosaurierna.
Han är ju så nöjd med sin egen stereotyp liksom. Han tycker ju det är så roligt att vara just den där gamla skolans traditionalistiska sanningssägare som minns
no
han inte,
nonsense.
Exakt, inte luras av några falska profeter och deras statistiska nymodigheter. Han har ju dragit i historien liksom hur många gånger som helst om hur han återvände till fotbollen, för han var ju ute, för hans fru led ju av cancer och Neil Warnock skulle vara hemma med henne, och det var ju sunt på alla sätt och vis. Men sen blev hon friskförklarad och då är han ju så nöjd och berättar det där som Alex Ferguson också alltid brukade berätta, att she didn't want me around the house anymore, she kicked me through the oh, go out and do something you old bugger. Kan inte liksom ha Neil kvar i kåken, han blir så påfrestande på lördagarna. Så då fick han lov att sätta sig och köra till Rotherham. Och
ifrågasätter du så är inte det alls. Jag tror också att Neil Warnock kan vara rätt så påfrestande på lördagarna där hemma. Faktiskt. Jag tänkte så här, bara om matchen, 1-0 till Spurs. Du har ju varit inne lite grann, du var lite orolig för Spurs under den här säsongsinledningen.
Är fortfarande väldigt orolig.
Den bästa säsongsinledningen poängmässigt någonsin?
Ja, under Premier League-eran, som man tydligen alltid ska se som någonsin numera. Ja, men det har ju mer med spelschemat att göra än någonting annat. Och i säsongsinledningen måste ju rimligtvis även Champions League ingå, eftersom att det är en rätt stor del av vår höst. Och där har ju alla resultat gått oss emot. Det faktum att vi tappade där på San Siro sista 5, det kommer förmodligen i förlängningen kosta oss avancemang. Det kommer innebära att när vi väl någon gång där borta på andra sidan horisonten får spela på vår nya arena, så kommer det inte vara Juventus eller Real Madrid. Det kommer vara Vidzev Lodz eller något i den stilen i Europa League. I bästa fall, det är fan inte säkert att vi ens blir trea i den där gruppen. Så totalt sett, om man väger in Champions League, om man väger in spelprogrammet, om man väger in de prestationer vi faktiskt har stått för, så har det inte sett bra ut. Jag skulle säga att Tottenham inte har spelat bra i någon enda match så här långt utifrån hur det har sett ut de föregående säsongerna. Så jag är genuint orolig. Sett till prestation så här långt in på säsongen, så tycker jag att vi är 7 eller kanske 8 i ligan. Jag skulle säga att det finns ett case för att Wolves har spelat bättre fotboll. Arsenal är till och med förbi i tabellen numera, och det går att hävda att det finns flera andra som både kan gå förbi på lång sikt och som borde haft fler poäng på kort sikt. Så jag tror det blir en jävligt tuff säsong för Spurs av en rad olika anledningar. Det finns VM-utmattningen och det finns hela liksom den komplicerade situationen runt klubben med den nya arenan. Så jag tror att säsongen blir tuff, och jag tror att det såklart kommer att riskera att bli värre innan det någon gång blir bättre, för vi ska fortfarande upp med 11,5 miljarder kronor för att pröjsa för arenan, och vi har inga 11,5 miljarder kronor, så de som väntar på vår stora värvningsoffensiv, de kommer ju få vänta bra länge till.
Men vad ser du är problemet då, om vi ser förbi det här med utmattnings-VM-grejen, som givetvis är en faktor, men om vi ser förbi den och tittar på liksom laget och det som sker på planen så där, vad har du sett för problem nu i inledning?
Alltså jag tror ju att det är svårt att se förbi det förstnämnda. Det måste liksom inför det stora problemet är någonstans att vi inte spelar med någon riktig energi. Mm. Det är liksom flat performances. Tidigare så ett Pochettino-lag sprang ju alltid mer och sprang med högre intensitet och vann ganska många dueller. Men ja, ta Watford-matchen till att börja med, när vi liksom förlorar, vinner inte en duell. Inte en duell vinner vi i den matchen. Och väldigt få, många matcher när vi har haft svårt att få upp bolltempot. Och ett problem är ju också att även om laget fortfarande är ungt, så finns det ju en känsla av att vissa spelare trots allt ändå börjar falna, tydligast med Moussa Dembélé. Moussa Dembélé är inte alls den spelare han var för 2-3 år sedan. Han har tappat dramatiskt, och det är givetvis ett stort problem, för det finns ingen ersättare till honom egentligen i hela ligan, definitivt inte i våran trupp. Vi vill ju fortfarande tro på Harry Winks, men han är inte där, och frågan om han någonsin kommer komma dit. Så det är ett stort problem. Kane är såklart också ett stort problem. Även om han har gjort sina 5 mål så har han ju varit nowhere near his best heller. Och det är ju också en fråga om energi och intensitet i första hand. Och sen har vi ju tappat spelare till skala. Liksom nästan alla de här spelarna som gick till VM-semi har ju redan nu fått någon typ av muskelskada. Eriksen, Alli, Vertonghen, Danny Rose, liksom... I stort sett, jag vet inte, om vi hade 9 spelare i VM-semi, Loris där till någon med jag glömmer, det är typ 6 eller 7 av dem som redan har fått muskelskador. Så det är ju ett problem för ett lag som har gått på någon form av explosion. Liksom. Visst, vi har varit ett bra fotbollslag, men vi har levt jävligt mycket på någon nästan Liverpool- och Kloppsklik energi. Mm. Och när man tar bort den ur ekvationen så blir det problematiskt. Absolut. Mm. Sen är frågan, ja, men kommer den komma tillbaka? Kan de liksom vila sig in i säsongen? Eller går det att tro att vi har lyckats göra någon parallell försäsongsträning samtidigt som vi har haft säsongsupptakt? Det vet jag fan. Men faktum är att vi ser slitna, sargade ut i september, oktober, och det är klart att det är ganska illavarslande inför en säsong när vi dessutom ska spela, vi ska spela så här 3-4 matcher på 8 dagar nu efter landslagsuppehållet. Var ju tvungna att flytta Man City hemma till en måndag, sen har vi West Ham i ligacupen på onsdag, och sen har vi Wolves i ligan på lördag.
48 timmar. Den är jobbig.
Nej, antingen om man ska försöka pusha den till torsdag, men i så fall är 48 timmar till Wolves-matchen.
Ja, bästa lektioner då.
Ja, och det är med en skadedrabbad trupp, så det kommer vara rätt mycket samma spelare som tvingas lira alla de matcherna också.
Jag är ju en av dem som har 100% i förståelse för Jürgen Klopps uttalande han gjorde här i veckan om det här med Nations League, och att det är liksom absolut sämsta som kan hända. För det som är, det är ju att Klopp och Pochettino, det är ju de som sitter med konsekvenserna av det här ökande matchandet, och det ses hela tiden högre och högre och högre krav på spelare, fler och fler matcher. Nu är det landslagsuppehåll som tidigare kunde ha varit träningslandskamper där landslagscoacherna kunde, förbundskaptenerna kunde rotera, spela lite. Så blir det ju inte nu. Nu blir det tävlingsmatcher som gäller mycket. Jag tror tyvärr att vi kommer att komma till en gräns här snart där kropparna inte tål mer. Alternativet är att trupperna måste vara ännu större.
Ja, eller det tredje alternativet, att det blir någon lite mer NHL-liknande situation där de visserligen spelar 81 matcher på ganska kort tid, men det är helt uppenbart att de bara glider runt på en kvarts skridsko under en stor del av de matcherna.
Men det går ju inte att göra i fotboll på samma sätt som i hockey, för att i hockey är du back, då slår du ditt uppspel och så glider du upp till offensiv blå och så
Mats
står du där och väntar.
Tar burskydd och bara står
där. Är du Chris Shelley och så står du i boxplay på samma ställe och täcker skott. Liksom. Det är en helt annan fysik i ishockey än vad det i fotboll, och det går inte i fotboll att spela på till kvart, för då torskar man mot Watford borta. Oh ja. Det är det som är, ja, och i NHL gör man inte det, då kan man glida
där igenom. Där kan man ju verkligen prata om att det är lika för alla, det är det ju inte efter en sån här VM-turnering. Nej. Och det är klart att det går väl att se vissa tecken på att Liverpool också lider, alltså Klopp kommer inte med den där outbursten utan anledning. Jag tycker inte alls det är lika tydligt det går, som det är
ganska, man kan jämföra med Tottenham ganska mycket, ja. För att det är också ett lag. Visst, Liverpool har också gjort sin bästa inledning, men utan att ha spelat speciellt bra. Ja, då har det funnits några tillfällen, till exempel PSG i Champions League, de spelar väldigt bra. Spelade premiären. Bra mot Spurs faktiskt.
Och premiären.
Och premiären mot ett helt förvirrat West Ham visserligen, som inte alls visste vad de pysslar med. Men annars så är det ju lite samma sak. Mm. Du har en Firmino till exempel som var iväg länge med Brasilien och sådär. Han behöver ju liksom den här energin. Och han är inte riktigt där.
Ja, det gäller väl hela fronttrion. Jag glömde nämna Son när jag gnällde på hårt belastade Spurs-spelare. Han har ju också varit en skugga av den spelen. Men då har han varit iväg på ännu mer intensivt krävande eskapader. Så nej, det är...
Mm. Och det här, jag såg statistik i efter helgen här att var fjärde år, just de här VM-åren, ja. Så ser det ju ut så här. Det här är ju ingenting nytt.
Ja, det skakar till, och det är inte bara Premier League, Real Madrid och Bayern München. Ja, folk vet ju hur det har sett ut i Europa också. Det säger sig självt, liksom. Harry Kane, han har spelat varje jävla sommar sedan han slog igenom. Han har aldrig haft ett break. Inte ett ordentligt break sedan han slog igenom. Därtill då en ganska liksom problematisk skadesituation, han får samma sorts skada gång efter gång efter gång. Det vore ju fan märkligt ifall han inte såg lite sliten ut vid något tillfälle. Men
vad ska han göra då? Det är ju det, så det är liksom...
Ja, det är också att själv verkar han ju vara lite så där, och Pochettino verkar också, det finns ett case för att man kanske är i själva verket så att han är den typen av spelare som verkligen hela tiden måste matcha intensivt för att inte förlora the sharpness och the edge. Och McCain har i alla fall sett bättre ut de senaste 3 veckorna än det gjorde i början av säsongen. Så det går att argumentera för att nu kanske han håller på att spela sig upp ur svackan. Men jag tycker onekligen att det är närmare till hands att fundera kring om inte arbetsbelastningarna kommer i kapp.
För det kan ju kosta på andra sätt, så att säga.
Och vinteruppehållet är först nästa säsong, va?
Ja, och det kommer ju också bara få konsekvenser att stuva in 46 matcher på kortare tid
liksom.
Så jag vet inte fan.
Dessutom ska de väl till Dubai och möta Real Madrid och så vidare i någon slags uppvisningsmatcher.
Så apropå Brasilien nu, jag skulle med någon anledning kolla vad de hade för matcher under landslagsuppehållet. De hade ju Argentina i Saudiarabien såklart. Och visst, det är inte så att den resan blir längre för Firmino, men vad då Brasilien eller Argentina i Saudiarabien? Vad fan
är det för något? Ah, det är så jävla märkligt. Vi ska stanna lite grann i den här matchen, för jag tänkte att vi skulle ta ut en Neil Warnock 11, alltså proper fotboll. Och då tänker jag, dagens Premier League, vi har de spelarna som finns i Premier League idag. Hur skulle Neil Warnock ta ut sin dröm 11? Givetvis 4-4-2. Vi måste tänka att det här är proper fotboll nu, va? Som spelare säger, hur han ska ta ut en elva ur det material som finns i Premier League.
Och vad är proper fotboll?
Ja, men det måste du, det har du klart för. Fotboll som engelsk fotboll, som engelsk fotboll var för. Men man kan ju inte
vi kan kalla det för en Paul Merson.
Merson var ju faktiskt ändå någon typ av bollspelare. Sen som analytiker så står han väl för andra
för proper fotboll.
Ja, men här måste det vara, man kan inte bara ta liksom, man kan inte bara mixa ihop Cardiffs och Huddersfield.
Nej, absolut inte.
Det får ju liksom, man får ju titta högre. Han skulle ha med Milner, first name on the paper.
Absolut,
liksom.
Men vi får ju börja bakifrån. Vem har du i mål? Vi har ju definitivt inte någon som kan spela med fötterna. Det skiter ju Neil Warnock i.
Nej, Joe Hart är inte så
enkelt. Ja, det är ju
Joe Hart som ska in där.
Det är det ju,
Och då vill vi ha en
känns ju som att det är många spelare från Burnley som kan bli aktuella här.
Ja, alltså. Verkligen. Det kan nog vara mittbackspar med typ Tarkovski och
Mia. Ja, det skulle kunna vara.
Nej.
Ja, men vill inte han ha in en...
En av Cardiffs mittbackar där.
Sol Bamba.
Ja, exakt.
Ja, men om man ändå ska få säga...
Måste försöka ta ut den bästa då?
Men man fick för proper fotboll som är lite höjd. Nu hatar han ju visserligen Kane just i helgen, men han gjorde ju det med någon form av passes.
Kane är ju given.
Ja, han gjorde det med någon passes att han håller honom högt normalt sett. Jag tror nog att Kane skulle vara aktuell för att starta som center. Han vill inte ha någon jävla Firmin, och det är inte så säkert.
Inga falska nior här.
Han vill väl i grunden bara ha Britt.
Troy Deeney ska väl in där.
Ja, det är bra, good call.
Troy Deeney och Harry Kane högst upp då.
Ducoré ska väl in där också. Om det är liksom
bara han vill ha britter, alltså.
Ja, jo, det är sant i och för sig, det är sant.
Men centralt mittfält då med James Milner
en nyzeeländare Chris Wood då.
Ja, men han slår inte ut Deeney eller Kane.
Nej, det är sant, vi har ju 2 forwards nu, just det.
Jag tror Milner, men alltså Henderson är inte heller långt bort från en startplats där. Nej. Det är han ju inte.
Nej, det är sant.
Vad har vi för proper wingers då? Då är det ju, då är det några kantslickare som ska in där. Jag tänker på typ en Ashley Young.
Ja, kanske en Dives a lot, vet du, det gillar inte.
Nej, det gillar han inte. Nej, det gör han inte.
Throws himself about.
Kolla på lagen.
Ja, det är inte så att han kör med alla wingbacks, men vad finns?
Nej, men ska inte Harry Maguire in i backlinjen egentligen?
Maguire gillar han.
Ja, Harry Maguire istället
för Benny. Albrighton då? En sån som slickar kant 4-4-2.
Inläggsspelare, inlägg. I spelmodellen. Ja. Så, vet du vad jag tror också kommer spela? Gary Cahill kommer spela.
Ja, det kommer han ju. inga korta uppspel, utan det blir liksom...
Vad har vi för ytterbackar då? Men, alltså, Trippier har ju en bra inläggsfot.
Ja, men han är alldeles för offensiv.
Men han gillar väl Wilf Zaha från Crystal Palace och så vidare.
Det är ju en bra vänsterytter.
Ja, jag menar det.
Han känns ju lite för flash och trick.
Jo,
liksom.
Men han behöver lite flash och trick ändå.
Snarare så James MacArthur ifall man ska ha Crystal Palace.
Mark Noble
är inte inaktuell på något sätt. Men James MacArthur känns ju verkligen som att han hade kunnat göra ett jobb.
Men nu är du inne på tremanna mitt fält här. Ja, eller sätter du ut han på kanten?
Men alltså vänsterback, är det inte Leighton Baines då som ska in där?
Liksom messes about han with his hair liksom.
Han är för liten. Han vill ha bra
bort,
liksom. Han vill ha en större vänsterback alltså.
En större vänsterback. Vad har vi då då?
Det ska inte vara någon jävla wingback-variant. Så jag tror att Kyle Walker försvinner ju.
Ska ju vara den här gamla, alltså en vänsterback har ju två alternativ. Antingen så spelar du den rakt upp på en ytter som står fri, eller så skickar du den långt diagonalt som du bara kan.
Alltså Ben Chilwell gillar mig.
Han är också liten.
Ja, nej, lite, det känns, unga spelare litar ju inte på. Ska ju vara liksom experienced professionals. Ja.
Brighton borde ju ha några lirare.
Alltså Dunk och de gillar ju. Dunk och Duffy gillar ju. Jag tror inte de slår ut med Maguire och Gary Cahill.
Men Glenn Murray är ju på bänken i alla fall. Det ska ju in.
Mer från Burnley.
Ja. Så Lennon gillar han ju säkert. Hard
ja, det, ja, men alltså det är ju en bra winger ju. Det är ju,
han vill ju ändå ha lite tricks, men jag tror inte han vill ha flashiness liksom.
Men Lennon till
han
höger.
Han kanske
då
skulle kunna gå utanför Brittfåren. Gudmundsson, exakt.
Det är så, exakt.
Alltså han är ju verkligen Matt Lowton på en högerback.
Gudmundsson är fan bra alltså.
Matt Lowton alltså, högerback.
Har vi en ganska tung 4-4-2 där?
Ja, jag tror
vad sa vi? Hart i mål. Du vill ha Lowton som högerback.
Ja, jag tänker nästan
och
det.
Så Cahill och Maguire. Och du säger ändå, vad fan var du sa på vänsterback?
Du sa Baines.
Ja, men Leighton Baines.
Ja, okej okay, då. Fan, Jagielka, han är ju inte osugen på heller.
Jagielka på vänsterback.
Det är en jävla mardröm
alltså. Okej, okay, alltså, vi kör så då.
Show är ju för flash liksom.
Absolut, för liksom fel prioriteringar.
Leighton Baines kan ju kliva in med en tvåfotare om det behövs.
Ja, oh, det kan han ju någonstans. Och vad sa vi på mitten då? Gudmundsson som det exotiska inslaget.
Alltså Andrew Robertson är ju inte en dum shout. Han är lite för offensiv, men
han gillar Robertson, det gör han.
Springer mycket.
Jag tror vi får sätta Alvan nu. Jag säger Gudmundsson till höger. Mm. Milner som någon form av spelmotor tillsammans med, vad fan sa vi, Noble eller MacArthur. Vad vill ni ha där?
Jag vill ha MacArthur i sådana fall.
Det är roligare. Ja, Noble eller Milner och MacArthur på mitten. Lennon till vänster, ska ha in Zaha där.
Lennon går jag gillar Zaha.
Ja, men nu är det inte frågan om vad du gillar.
Nej, men hade inte han Zaha i Crystal Palace tidigare?
Borde han väl haft
det? Ja, det är därför jag tänker att han är ju ändå en Warnock-spelare där.
Men var det bara för att Aaron Lennon inte var tillgänglig för honom som Zaha fick spela där? Om vi ska nu ska ha Lennon.
Det känns för flash med Zaha, det gör det verkligen.
Nej, jag kommer inte strida kring den.
Ja. Och sen då har vi Lennon där och sen då Harry Kane och, vem sa vi mer?
Troy Deeney,
ja för fan.
Jag skulle nästan kunna peta Kane för Glenn Murray in från starten. Deeney Murray anfallsparet. Det kittlar ju lite.
Nej, det känns ju inte som att Neil Warnock inte är långsint. Så han kan nog förbli sur på Kane i ett bra tag efter helgen.
Han känns inte alls som han är speciellt kortsint. Nej. Från den startelvan så rör vi oss raskt till Liverpool-Manchester City. Där vi fick se en annan typ av fotboll. Det var lite lägre tempo, lite mindre dueller och så vidare. Det var ganska tråkig. Två lag som var rätt nöjda med ett kryss och som taktiskt tog ut varandra lite grann, känns det som. Liverpool som är bra på att försvara men inte kan anfalla just nu också.
Ja, det finns ju inte den där just. Det är som alltid, det blir att man tjatar på ungefär samma sätt när man pratar om Liverpool hemma i stormatcher. Man sitter ju och väntar på explosionen. Och när inte explosionen riktigt kommer, när den inte riktigt ger den där självklara effekten, då hamnar Liverpool i någon typ av problem. Jag tror visserligen att, ja, nu är det lätt att säga att de var nära att förlora den här matchen också med tanke på straff i 86, men jag tror ju att de hade förlorat den här matchen för bara ett år sedan utan Van Dijk och utan Alisson, så då hade de fallit igenom i högre utsträckning när ni inte fick någon utdelning på liksom de första anstormningarna. Hade det här kanske varit 0-2. Nu så har er stadga blivit större och Pep Guardiolas attackvilja har mattats av när han kommer till Anfield. Jag tror inte han var så nöjd med hur Manchester City presterade, men jag tror han var ganska taktiskt belåten med att det just kändes som att de hade kontroll. Det var ingen riktig fara efter den första kvarten. Och sen tror jag just också att det kan nog finnas någonting i att det blir svårare för både Liverpool och Man City att verkligen få till den där extrema energinivån, eftersom att de inte är riktigt på topp fysiskt just nu. Så allt det där i kombination gör väl att, ja, det blev inte så jävla mycket av någonting till slut.
Det var ju ändå intressant, tycker jag, att Pep skruvade ner så mycket på sitt risktagande, för det är ju inte det han är känd för,
verkligen.
Utan han har väl ett toppmöte i Bundesliga när de mötte Dortmund, där hans Bayern började lyfta långt och liksom
för att spela Xavi Martinez typ som 10 eller någonting.
Ja, det kan ha varit den
något
fighten,
sånt,
ja.
Alltså, som en Lagerbäck lyfter på Johan Mjällby som offensiv mittfältare i diamanten.
Precis. Det var ett annat intressant drag på den tiden. Det får man ändå ge honom. Men annars har man ju knappt sett honom liksom anpassa sig så mycket efter en motståndare rent defensivt, för det var ju det han gjorde. Och det fanns en situation i första halvlek som jag tyckte var talande där, att de fick läge för att verkligen skapa två mot en på kanten, men när Walker spelade ut bollen till, jag tror det var Mahrez, det borde ha varit han som stod brett ute på kanten, det var som att han hejdade sig själv precis när han slagit den passningen, att ja, just det, jag ska inte fortsätta. Nej, jag ska inte fortsätta det här, utan jag står bara kvar här nu när jag slagit den här passningen. Jag ska vara på rätt sida när den här omställningen kommer. Och jag försvarar Liverpool lite grann i och med det också. För det är klart att det blir ju jättesvårt för dem då att skapa, om det alltid är fem spelare på rätt sida boll, som det var i Citys fall i den här matchen. Förutom första kvarten, när de spelar väldigt högt risktagande på egen planhalva, ska börja rulla ut bollen från målvakt, och så får de några bollvinster på offensiv planhalva. Då kände man ju så här, oj, det här blir tufft för City om de ska fortsätta med det här. De är inte riktigt så skarpa så att de kan spela förbi det här. Jag tycker Liverpools pressspel då är jättesynkroniserat på offensiv planhalva. För de kommer verkligen inte förbi där. Men sen är det som att de lägger av med det. Och från det sen så händer det ju verkligen ingenting i den här matchen. Fram till att Mahrez får de där chanserna med halvtimmen kvar. Och då tar det ju fart lite grann i alla fall.
Och det är lite grann också i samband med det, så att James Milner går av planen. För att det har vi ju sett också, att faktiskt utan James Milner så funkar inte pressspelet lika bra som, för Naby Keita är inte inne i det är inte, som du säger, synkroniserad. Alltså det är en sak när energinivåerna är där och man springer liksom, men när de inte finns, då gäller att synkroniseringen i pressen är så pass koordinerad så att de kan göra det utan att springa på tandköttet liksom.
Klopp sa ju, han använde intressanta ord i någon av sina intervjuer efter matchen, han pratade just om avsaknaden av Milner, för att han hade predictability in his movement, och då tror jag menade både med och utan boll, att James Milner är ju oerhört bra. Han är ju faktiskt en jävla tempohöjare. Liverpool spelar mycket snabbare med honom, och det gör de ju mycket för att han gör saker som får hela det övriga laget att få fler alternativ. Han gör alltid en viss typ av presslöpningar, det vet alla andra, de kan följa med. Han slår alltid en viss typ av passningar så fort han får bollen, det vet alla andra, så de kan börja löpningarna tidigt. Naby Keita är många saker, men det är så mycket predictability in his movement.
Inte direkt.
Och sen är det ju även där liksom, du gör exemplifieringen med Kyle Walker som inte bombar på överlapp. Det valet gjorde ju någonstans Liverpool redan i laguttagningen, när de inte tar ut Trent Alexander-Arnold utan kör Gomes där istället.
Vilket hade kunnat kosta, för Gomes var ju inte bra.
Nej, han hade någon gång när han kom in och spelade snett inåt bakåt, men det är inte det där piska in inlägg som Trent Alexander-Arnold står för.
Ja, man ser ju när han faktiskt kommer till en inläggssituation, så kommer ju en ballong in istället för ett överskruvat liksom, som det är väl Daniel Sturridge som uppe och hoppar och Han är ju först på den, han får pannan på den, men han får han kan inte få någon kraft på den. Ett Alexander Arnold-inlägg där som träffar på samma sätt hade han ju kunnat styra.
Ja, det är ju bara att hoppa in i bollen då, så blir det ju fart på det liksom.
Men ja, två lag som tog ut varandra, och sen Riyad Mahrez som förstås ska avgöra den här matchen, men som tar den där bollen ifrån Gabriel Jesus. Men i alla fall i efterhand så har det sagt att det var så, orden var given från Guardiola. Kanske säger han så för att skydda sin spelare lite grann.
Nej, men jag tycker väl ändå att det verkar vara så, om man just...
Annars skulle det nog komma ut också.
Ja, men man lägger till det var så. Man lägger till hela liksom, dels bilderna man ser och dels det de säger efteråt, och dels hur Klopp pratar med spelarna, eller hur Guardiola pratar med spelarna efter slutsignalen. Det som hände tycks ju ha varit att det inte var riktigt sagt vem som var andra skytt efter Agüero, att både Mahrez och Jesus hade tränat mycket straffar, men att när det blir signal så tycker Jesus att han ska ta det, men Guardiola där och då tar ett beslut som han någonstans skickar ut genom, jag tror det var Mendy, okay. Och när det sen kommunicerar, det är jag som ska ta den, så blir Jesus, va? Jaha, okej, okay, ja. Guardiola har sagt det, jaha, okej. Okay. Och så slår Mahrez den märkliga straffen, och jag tycker ju det är ett märkligt val just eftersom att han hade så fantastiskt dåligt strafffasis. Facit, Jesus var inte skit mycket bättre i och för sig, men lika fullt. Men det blir ju ändå den där, ja, facit styr ju analysen på något sätt. Ifall man tar ut en straffskytt som skjuter bollen 4 meter över i 86 minuten i ligafinalen på Anfield, så var det ju helt enkelt inte det bästa beslutet.
Nej.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Aaron Lennon, eller vad säger
Aaron Lennon.
Aaron Lennon. Ja. Men Aaron skjuta in där. Laporte var ju faktiskt imponerande bra i den här matchen. Och där får man också säga att när man betänker då att grannen i Manchester City, i Manchester har ganska stora problem på mittback, så är det här ytterligare en mittback som de har gått miste om. De hade ju mycket väl kunnat värva Laporte då, året innan och så vidare. Han har varit lovande i Spanien länge. Jag tycker han ser ut som en fantastisk pjäs, både med och utan boll. Och nu känns han som den mest givna i det där mittförsvaret.
Och samtidigt tror jag att Manchester United absolut hade kunnat värva honom, men hade han varit där i 8-9 månader så hade han inte alls sett lika självklar ut på Old Trafford.
Med rätt tränare. Med rätt tränare hade han varit fantastisk där också.
Jo, men alltså, hade han kommit in i det här Mourinho-bygget nu, så hade han sett lika vilsen ut som Bailly eller Lindelöf eller vem som helst.
Förmodligen.
Det jag skulle komma till var Aaron Ramsey. För det är ju säsongens mål så här långt.
Ja, det är det, ja, absolut.
Det är tv-spelsmål.
Det är tv-spelsmål. Och det är ju ett Arsenal-mål. Ser ni Arsenal idet i det här målet?
Ja, det är Giroud, Skorpion, fast inte riktigt lika het. Wilshers klack-klack mot Norwich-mål, fast till och med lite bättre.
Så det här är ju lite Wenger-ball på något sätt, så som han ville spela fotboll.
Alldeles för vertikalt för att vara Wenger. Så det var så möjligen så som Wenger ville spela fotboll på den tiden. Pires och Ljungberg var yttre. Då gick det ju fan snabbt i djupled. Mot slutet gick det absolut inte snabbt i djupled. Då var det ju bara just det där sökandet vid straffområdet.
Men ett imponerande mål, en imponerande 5-1-seger borta mot Fulham, som kanske är en liten besvikelse ändå så här långt.
Som en stor besvikelse så här långt, det tycker jag vi ändå får säga, nykomling till trots.
Ja, fem fantastiskt fina mål. Det är ju 4 mål som faktiskt hamnar i skymundan här tack vare det där fina lagmålet. Men jag menar, Lacazettes båda mål är ju, det är ju superavslut. Aubameyangs båda mål är också superavslut båda två.
Men fan vad kul det måste vara att som skicklig offensiv spelare i ett skickligt offensivt lag får möta just Fulham. För du kommer få ytor, du kommer få möjligheter. Det är inte den där tröstlösa matchen mot något riktigt. Det är inte Burnley borta direkt, utan det är en väldigt tacksam match att spela. Fint där nere vid floden, solen skiner alltid vid Themsen. Gräset är grönt och ytorna oändliga. Folk kommer fortsätta se fram mot Fulham borta hela säsongen.
Jag kollade om den här matchen lite grann, för jag ville se. Martin Åslund var ganska tydlig med vad han tyckte om Fulhams spel. Han kallar det
balans.
Det sämsta han någonsin har sett i Premier League. Och jag tänkte jag måste kolla om det här från start och se om det var så illa vid 0-0. Jag tyckte inte det var det. Vid starten av matchen tyckte jag att de hade en struktur och liksom, de började matchen med att vinna bollen också högt. Och då ser det ganska synkroniserat. Men då pratade jag om offensiv planhalva när de pressade där uppe. På egen planhalva så i andra halvlek så var det ju, då såg det ju verkligen ut som havet stormar. Och det kanske är så att det finns för mycket brister i det här försvarsspelet för att Jokanović ska kunna få rätt sida på det.
Grejen är ju att Jokanović har ju alltid varit den typen av tränare i alla fall. Han är ju en oerhört märklig karriär. Jag kan inte påstå att jag följde honom i Thailand, så det är väldigt ingående. Men jag vet ju att när han fick gå från Watford, vilket folk upplevde som väldigt överraskande, så var det ju i grunden eftersom att det uppfattades internt som att han inte prioriterade defensiv balans på någon form av hållbart sätt. Det skulle inte funka över tid i Premier League och därför fick han gå. Och
ja, det var så alltså.
Ja, så var det. Så var det.
Och det är spelarna som har kommit ut med den versionen eller?
Ja, det är väl dels spelare men också liksom folk inom klubbledningen som faktiskt fattade beslutet som har briefat lite halvt under radarn, men jag känner några som jobbar väldigt nära Watford och de har presenterats med den sanningen i efterhand. Och makes sense någonstans. Sen tror jag ändå att Fulham är, de har så många bra spelare i truppen att de kommer överleva, mycket för att Cardiff och Huddersfield och någon mot Newcastle är så begränsade, men de kommer ju få svettas. Newcastle tror jag ändå kommer börja röra sig. Om de rör sig i tabellen, då är det ofrånkomligen Fulham som just nu är näst på tur. Ifall inte de gör något åt det så är de ligans tredje eller fjärde bäst sämsta lag, och då är det upp till frågan om hur mycket Newcastle kan förbättra sig som i så fall avgör vart de hamnar.
Kan Mawson styra upp det där försvaret då?
Alltså han var ju så jävla dålig mot Watford hemma för några veckor sedan. Den matchen sände vi också, därför kollade vi noga på den, och då var han extremt svag. Där finns det ju ändå någon tro på att det kanske finns en spelare där i. Jag tror inte alls på Chambers. Honom är liksom givet upp och där finns det ingen spelare.
Fanns det någonsin en spelare? Alltså det var ett kort tag i Southampton som man visade lite liksom talang. Men,
ja, på den tiden hade man ju fortfarande kvar någon form av förtroende för Wengers förmåga att se ett råämne.
Men då var fortfarande, han var högerback, han var fortfarande andra val bakom Klein då, liksom kom in några matcher och gjorde det bra, var ung, och sen så skulle han komma och vara mittback. Han verkligen visat något, undrar jag.
Nej, alltså det har han ju inte. Han visade ju någon form av potential då som Wenger identifierade i Southampton, men han har ju aldrig visat någon förmåga, någon faktisk kapacitet. Tyckte han var direkt svag till och med i Middlesbrough, till och med på den nivån liksom. Så det är ju ett problem. Chambers, han tror ju verkligen inte håller. Jag tycker som det är nu med Odoi och Reem, det ser ju också direkt dåligt ut.
Då började ändå Odoi lovande i den här matchen. Jag tyckte han var bra första halvtimmen.
Jag tror att han är nog kanske det minsta problemet. Han är väl bättre, men också Le Marchand spelar mittback ibland, inget bra.
Ja, de har inte lagt pengarna i försvaret förutom Mawson då, som kostar 20 miljoner pund.
Mawson måste ju någonstans vara bra. Men så sagt, så dålig som han var mot Watford, så dålig är ingen annan av Fulhams. De bytte ut honom i paus. Och som sagt, då har de inte gröna skogar att välja mellan istället. Men någonstans blir det förhoppningen. Han kunde ju spela tillräckligt bra mittbackspel för att någonstans bära ett svagt Swansea till nytt kontrakt för 2 år sedan. Sen gick det inte i fjol, men kanske. Det, för Fulhams skull så får vi hoppas att han finner sig till rätta väldigt snabbt.
Ja, det är stora förhoppningar på Anguissa. Jag tycker inte han gav tillräckligt med protection i den här matchen. Så jag var lite besviken på honom. Jag har fortfarande förhoppning om att det är en spelare i
han
i
borde ju vara bättre än Kevin McDonald.
Ja, det måste han ju vara.
Man vill ju tro det, men
det måste han.
Jag håller med om
att annars har de problem.
Ja, det har inte sett något bra ut i de matcherna spel.
Arsenals mittfält då, Torreira har ju kommit in och vi har ju fortfarande inte fått något svar på frågan för han inte startade i början på den här säsongen, för att det har varit så uppenbart att Arsenal spelar bättre med Torreira
på
plan.
Det finns en form av argumentation om att Emery vill alltid ge de nya spelarna lite tid, för det är liksom en respekt mot de som har funnits där tidigare, de ska liksom spela sig ur elvan. Ja, men nu var det ju Guendouzi som startade istället.
Ja, exakt. Liksom. Jag menar,
han kan ju inte fastna i den, det resonemanget.
Men stämmer det verkligen? Han är ju behov av segrar direkt när han kommer. Kan det verkligen stämma? Det där känns mer som en sån här fanskrets-teori.
Fullt möjligt grejer, han inte synar i sömmarna liksom. Det är möjligt att det fanns ett sånt inslag i PSG, men jag vet faktiskt inte hur det har varit.
Det är ändå,
för det är skillnad på spelare och spelare.
Där man ändå vinner alla matcher.
Ja, precis, det är det jag menar. Det är skillnad på lag och spelare och så vidare. Ja, nej, det är ju intressant. Han har startat 3 matcher och släppt in 1 mål på de 3. Lucas Torreira. Och typ, man ser ju ganska uppenbart att det här är en defensiv stadga som det här laget har saknat och skrikit efter i många år. Bara ha den där spelaren som ser som sitt uppdrag att det ska skydda den här backlinjen med näbbar och klor. Det är så otroligt viktigt.
Och skydda Granit Xhaka.
Och skydda Granit
från sig själv.
Backlinjen och Granit skyddar han.
Kapten Granit Xhaka.
Ja, dessutom.
Det var någon som beskrev Granit Xhaka som den där killen som datorn styr i ett tv-spel vars uppgift du har att bara hålla vid liv hela tiden. Han är ett problem i sig själv som du måste han måste bara överleva i matcherna. Lite men det är, defensivt finns väl någon sanning i det.
Jag tycker det är superhäftigt med den här starten i Arsenal med just hur ett tränarskifte kan förändra så mycket i dynamiken på och utanför planen. Det är många spelare nu som man verkligen kan se har fått ett enormt lyft. Iwobi är väl det främsta exemplet på en spelare som verkligen har gått från att vara, jag ska inte säga hopplös, men i alla fall stagnerat grovt till att nu se spännande ut igen. Och Bellerin som var en av världens mest eftertraktade högerbackar för några år sedan, men som har varit ganska medioker de senaste 2 åren. Han har ju också faktiskt börjat den här säsongen väldigt lovande. 3 assist redan, det hade han på hela förra säsongen. Det säger ju någonting om att någonting har hänt.
Och där undrar man ju också just, ja, tog de bara in Lichtsteiner som typ av sån nivåhöjare på träning? Mm. Eller vad? De inte att Bellerin skulle kunna prestera så här bra?
Eller blåslampa i röven på vissa spelare, vilket man
funkar,
kan behöva.
Funkat har det gjort. Det kanske inte har funkat för Lichtsteiner, men det funkar för Emery och Arsenal.
Ja, och det där med blåslampa, det kan man ju se ibland när man värvar målvakter, att om en första målvakt känner sig för säker på sin post, så en bättre tvåa, det brukar sätta lite, ja, nu är det dags att börja köra på träningar igen, vilket kan höja en keeper, men det kan ju vara samma effekt här i form av en Lichtsteiner som är superproffs och som har en väldigt hög lägsta nivå, att Bellerin känner att ja, men nu är jag hotad för första gången, för han var ju aldrig hotad av Debuchy, vilket han kanske borde ha varit från början, men han aldrig blev.
Mm. Ja, nu har ju någonstans också Emery, han har ju klarat den mest kritiska perioden, för det var ju så mycket som var så osäkert när det här skulle börja och ja, den starten, och det hade ju mycket väl kunnat bli värre, för visst, de förlorade de 2 första matcherna, sen har de ju West Ham hemma i tredje, ligger under, han har Autovic springer in med 0-1 efter typ 35 minuter, sen får de kvitteringen på, inte vet jag, 2-3 minuter, Montreal dundrar dit en boll, gör de inte det målet före den pausvilan, jag vet inte fan alltså. Ja, det är klart att jag
små marginaler.
Ja, där tror jag verkligen att det är ett sådär kritiskt nyckel. Ja, verkligen. Mm. För i så fall hade det varit, West Ham kom ju dit poänglösa, såg riktigt svajiga ut. Ifall de hade vunnit den matchen, då hade ju liksom, ja, nu hade det inte varit något extremt stort fokus på Pellegrini, men allt som fanns mot honom hade ju mångdubblats mot Emery. Sen har de ju haft efter mardrömsinledningen ett väldigt gynnsamt spelschema, och det fortsätter de ju att ha. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det är näst, men det är typ Brighton och Leicester och någon Europa League-match, så det är väl Liverpool i början av november. I det läget tror jag det är fullt rimligt, kanske till och med direkt troligt, att Arsenal har vunnit 13 raka matcher i all competition, just när de har Blackpool i ligacupen också. Så liksom 13 raka vinster,
det är ju sinnessjukt.
Ja, hur ofta lyckas någon med det? Ja, och får det just som Emery i det här läget, när ja, men hela Arsenals framtidstro någonstans verkligen har stått och vägt, tror vi på det här eller inte? Ja, får man 13 raka segrar, och då jävla tror man.
Ja, det är ju så. Sen är det ju där att jag är ju, det är väldigt intressant tycker jag när man går från en tränare som har en viss typ av ledarskap till en annan tränare som har ett annat typ av ledarskap. Alltså allting det här som sägs nu om Emery som är positivt laddat med att han är mycket mer disciplinerad, alltså mycket mer noggrann, det är så mycket genomgångar, liksom video i timmar och så vidare. Precis det här kan ju användas i det negativa fallet.
Och har ju gjort ett lag för just Emery.
Ja, precis. Och det är det som är intressant.
Att Joaquin och popcorn. Ja. För det ska alltid.
Men det är ju intressant att när Wenger har kört sitt i Arsenal år efter år. Det är klart att de blir lite resignerade inför att han är, vad ska man säga, alldeles för laissez-faire. Liksom. Mm. Att det finns ingen lärare som är där och tar eleverna i örat när de inte gör jobbet, så att säga. Och då kan det ju bli sån positiv effekt av att nu kommer in någon som gör det på det helt andra sättet. Som de kanske egentligen hade tyckt att om Wenger hade bara gjort det här, så hade det, då hade de inte lyssnat på det. Men nu kommer han in och gör det på ett annat sätt, och nu talar de i så positiva ordalag kring det här. Och jag tycker att det är häftigt att det kan bli den effekten. Och det är just det som är fascinerande med just det där med när det blir en ny röst som kommer in. Då kan det bli den här typen av uppryckning. För det tycker jag ser både på den enskilda spelaren, på laget och på allting runt Arsenal.
Det brukar ju alltid sägas med fog, för att det finns inget rätt och fel i fotboll. Det finns inga fasta sanningar. Det finns inte så att den metodiken alltid funkar, inte ens i den givna miljön. Men det finns ju en given sanning, och det finns en sak som aldrig går att komma runt. Så länge du vinner så kommer du undan med vad fan som helst. Så länge du vinner är alla dina metoder fantastiska. Då är allt du gör någonting som just används i en analys för att förklara varför saker och ting går så bra. Och vinner du inte längre, så kan du fråga José Mourinho om hur liksom opinionen kan vändas. Du kan bete dig exakt likadant, men det kommer porträtteras och analyseras på ett helt annat sätt.
Mm. Det är så. Jag tycker väl att det finns en negativ sida i det, och det är att vi, tror jag, i media bland annat överanalyserar för mycket när det går bra.
Men det måste alltid finnas ett varför.
Ja, exakt. Att nu går det här laget bra i Bundesliga. Vad har de gjort? Jo, så plockar man en tråd och så säger man: jo, men det var det här de gjorde. Jo, men de gjorde ju samma sak förra året. Det gick åt helvete. Alltså, det är andra lag som gör det här. Det går inget bra för dem. Alltså, jag tror att det sker det görs en överanalysering av det laget som är bra för stunden. Men i Arsenals fall så har det varit positivt att det kommit in en ledare med ett annat typ av arbetssätt. Och det har lyft väldigt mycket. De har inte vunnit matcher tack vare att de har tränat på Emirates dagen före match. Vilket de har gjort nu under Emery mycket mer än vad de gjorde under Wenger. Men bara de här små grejerna som man har skruvat på, det har förändrat dynamiken i det omklädningsrummet.
Mm. Fan, jag måste dra alltså. Jag måste dra och hämta barn på förskolan. Så jag tackar för mig, så får ni knyta ihop.
Vi ska knyta ihop det här.
Vi
ska konstatera att Southampton är dåliga och Hazard är bra.
Vem säger det?
Jag säger det.
Ja, du säger det.
Jag säger det.
Ja.
Jag tycker att du konstaterar det.
Ja, nej, men vi kan väl konstatera att vi börjar med Southampton, så är det ju lite sorgligt att se den klubben, för det här är ju en klubb som under många år varit föredöme i Premier League. Dels med en helt fantastisk akademi som spottade fram spelare, dels med ett arbetssätt, tycker jag, tränarrekryteringar som var väldigt, väldigt intressanta. Det var ju de som handplockade in Pochettino till Premier League, det var de som tog in Ronald Koeman och gjorde det bra med små resurser och så vidare. Jag
men det är bara att titta på liksom spelarna som har passerat där igenom, hur de har scoutat.
Herregud, de hade ett arbetssätt som Liverpool liksom har dragit nytta av i stora drag.
Ja, men verkligen, alltså, och vilka spelare det har varit som har passerat. Och även före dess, alltså när de väl producerade, jag menar, vi har Gareth Bale, vi har Oxlade-Chamberlain, vi har
Walcott, Luke Shaw, Chambers med allt vad det innebär.
Ja, och sen med de spelare som har rekryterats, alltså från Van Dijk och Mané och Wanyama och Schneiderlin och liksom spelare
Lallana,
som har
Evelyn,
och Lallana förstås.
Nej, men det är ju sorgligt att se dem nu, för jag tror att det är stor risk att de den här säsongen kommer att få kliva neråt faktiskt. Jag ser ingenting hos dem idag som får mig att tro att de har mer att ge än vad de hade förra säsongen. Och då var det ju där sista omgången när de löste det. Jag tror att det ser stor risk för det. Och det tycker jag är sorgsamt, för att det är en proper football league club. Mm. De hör hemma i Premier League, tycker jag.
Mm. Så jag hoppas att alla de här försäljningarna som har gjort och alla pengar de har kunnat tjäna på det här ändå har gjort att klubben nu står på en så pass stabil grund att de kommer kunna bygga upp någonting bra igen. För det finns folk i den klubben som förstår fotboll.
Absolut. Les Reed hade ju en nyckelroll där i akademin, och jag menar, under många år var ju den akademin liksom en förebild för andra. Det gjorde studieresor dit för att titta hur jobbar Southampton. Mm. För hur kan man få fram så många bra unga spelare som de får? Det känslan är att de producerar inte lika mycket idag, och det ska vara intressant att veta vad som har förändrats där, för någonting har ju skett i alla fall.
Jag tror ganska mycket handlar om att andra har blivit bättre, alltså de var föregångare på många sätt, och sättet de arbetade med sina talanger. För om man tittar på de engelska akademierna nu, den typen av spelare som de faktiskt får fram, och hur engelska ungdomslandslag har presterat internationellt, har vunnit varenda liksom mästerskap de har ställt upp i de senaste 2 åren i stort sett. Vi ska prata lite Chelsea också, men jag ska bara slänga in det. Jag tog ut en startelva på Twitter med spelare som inte har fyllt 22 än, engelska spelare. Alltså talangelva just nu. I en 4-3-3, och då har vi en backlinje med Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Declan Rice och Ryan Sessegnon. Vilket är en helt okej fyrbackslinje. Framför dem har vi en trea, Mason Mount, Phil Foden och Maddison. Och framför dem Ademola Lookman, Marcus Rashford och Jadon Sancho. Alltså för att vara spelare som ännu inte har fyllt 22, någon av de här, så är det ju... Det är ju väldigt, väldigt, väldigt bra fotbollsspelare.
Ja, det är det.
Rakt igenom. Och spelare som vi ju är... Jag menar, kolla vad Jadon Sancho gör i Dortmund just nu till exempel. Marcus Rashford, han är bara 20 år gammal. Vi vet hur bra han är. Han är liksom etablerad i Manchester United. Även om de går svagt just nu, så vet vi vad han kan. Det har ju producerats oerhört mycket bra på de engelska akademierna de senaste åren. Jag tror kanske det är så att många har tittat på Southampton, hur de jobbade. Och på någon annan, det har funnits ett par andra akademier som också varit väldigt framträdande ju i England och utvecklat sina egna akademier. För att pengar finns det ju att bygga för, om man säger så. Faciliteter och det som kan krävas. Men det är lite intressant i alla fall hur den engelska talangutvecklingen, det kanske är så att han helt enkelt har kommit ikapp Southampton. Chelsea då, ny trea, 3-0, ingen snack, Hazard 1+1, Ross Barkley gjorde mål.
Ja.
Är han en Sarri-spelare, Ross Barkley?
Jag tror att han är en spelare för väldigt många olika spelsätt och tränare när han är som bäst. För då är han ju en mittfältare som har unika egenskaper, får man ändå säga. Jag noterade också det där han pratade om, att det här är första gången han blivit coachad ordentligt sen han fick Sarri. Och det säger väl en del om Sarri, men det säger också något om de andra brittiska tränarna han har haft tidigare. Och är lite förvånad kanske kring...
Han har haft de brittiska tränare, ska jag precis säga.
Moyes hade han väl i Everton när han var ung.
Ja, precis. Det var ju Moyes som upptäckte honom en gång i tiden. Och sen men, Roberto Martinez.
Ja, precis. Och sen har han väl haft Conte och sen har haft Sarri. Men det jag tror han tänker på, det är väl mer i offensiven så är ju Sarri väldigt detaljerad med positionering och så vidare. Och det tror jag har blivit en ögonöppnare för Barkley. Och det är ju en bonusspelare för Chelsea om de får igång honom. För han gjorde ju inte så många avtryck när han kom förra säsongen.
Nej.
Och får de igång honom till det här mittfält där de redan har Kanté, där de redan har Jorginho och Kovacic, ja men då har de en riktigt stark lagdel där. Mm. Och Fabregas finns ju med där i bakfickan om man behöver använda hans egenskaper. Jag tycker det ser ruskigt bra ut för Chelseas del. De har ett grundspel som har satt sig så otroligt snabbt. Vi visste att det skulle passa den här typen av spelartyper som Willian, Eden Hazard i synnerhet. Det är tillräckligt många bitar på plats för att man ska se dem att vinna de här matcherna mot lag på under halvan tämligen enkelt. Sen handlar det om hur de presterar i toppmatcherna, och hittills har de i alla fall spelmässigt matchat Liverpool bra i det mötet. Jag tror inte att de kommer vara färdiga för att ta titeln, men det hindrar dem inte för att slåss om den hela vägen in på våren, och det tror jag att de är kapabla att göra om Hazard får vara hel. Och det är liksom nyckeln, för han blir ju en sån där Sarris spel sitter så otroligt bra, passningstrianglar, de hittar varandra, sen får Hazard bollen i de här bra positionerna som Sarris fotboll gör ju att de hamnar i väldigt bra positioner. Och så har du den där spelaren som är en av världens bästa en mot en, som då kan göra det där ytterligare lilla aktionen som gör att allting öppnar sig. Och alltså, det går ju knappt att försvara mot den ena sidan, han kommer rättvänd och liksom. Det blir ju alltid så att du måste ta understöd från någon annan, och det är klart att då blir ju någon lagkamrat ledig istället, och då utnyttjar de det.
Han har som balans, alltså, det är helt otroligt.
Han är fruktansvärt bra. Alltså. Jag kommer ju ihåg honom när man följde honom i Lille, när han kom fram där, och man tyckte ju att han var ruskigt bra och spännande och sådär. Men man ska komma ihåg att det är inte alltid, alltså första hösten i Chelsea var ju lite tuff för han. Börja bra, kommer jag ihåg, gjorde poäng första matcherna, så sen tror jag han hade en ganska tuff period. Och sen har det varit det här, upp på den högsta höjden, ner i den djupaste dalen, upp på den högsta höjden, och väldigt mycket så. Nu är han ju på en nivå som är, det är uppe med de allra bästa, det är ingen tvekan om det. Ja. Om inte den bästa. Nu har ju Messi gjort några riktigt vassa matcher här, så det där snacket om att han är bäst i världen, det kom väl av sig lite grann, men han är ju uppe där i alla fall på topp 4.
Alltså, så länge Messi spelar som Messi gör, så då är det ju ingen annan som är bäst. Nej, kan jag tycka.
Så är det väl. Men det var intressant också, Hazard gick ut och pratade här angående nytt kontrakt. Han var ju väldigt öppen med hur han kände och så. Han sa att Real Madrid alltid varit en dröm för honom, och han kommer inte lova att han skriver på ett nytt kontrakt, utan det är ett stort beslut han har framför sig nu. Han är 27, han fyller 28. Det här kontraktet liksom avgör ju var ska jag vara de kommande åren. Kanske de bästa åren i karriären. Känslan är ju att han är rätt sugen på Real Madrid.
Sugen på Real Madrid. Och det finns en plats,
ja,
där
som det är det finns.
Som
det
den det största finns. Liksom stjärnan. Ja.
Och de är ju jättebehov av det. De har ju börjat jättedåligt i La Liga. Perez fick ju inte sin Galactico i somras.
Det är snack om att Hazard lämnar redan i januari faktiskt.
Ja, det är ju, jag är svårt att se att Real Madrid inte ska vara jättesugna på att göra den där referensvärmningen, för de behöver ju den. Det är ju snack om att Lopetegui kan få sparken där redan nu efter en väldigt tafflig inledning i La Liga. De kommer nog göra allt för att slå igång sitt maskineri. Så bli inte förvånade nu om ni ser Sergio Ramos gå ut och prata om att Hazard har Real Madrid DNA i sig och han skulle passa här och där och så vidare. Det ser jag. Marca kommer att slå upp stora rubriker innan vi är framme vid jul.
För att se ifall Toni Kroos gör en... så som Suarez gjorde för Coutinho förra vintern, han fixar hus och allting så här. Det finns klart här när du kommer, vet du, så att det är lätt att skriva på. Vi måste säga något om Bournemouth. 4-0 borta mot Watford. De är alltså laget som gjort näst flest, det är bara Manchester City som gjort fler mål i ligan än vad Bournemouth gjort i början på den här säsongen.
Ja, det...
vilket är helt otroligt med tanke på att det är lilla Bournemouth. Med de små resurserna som de har.
Apropå det där med att man inte ska överanalysera. Kommer du ihåg i början av förra säsongen när det var nattsvart i Bournemouth? De låg i botten och man hade inte tagit många poäng.
Eddie Howe var inte vattenvärd.
Eddie Howe var inte vattenvärd då. Apropå det, man ska inte överanalysera för mycket när det gäller... just det där.
Just resultatet.
Alltså precis. Jag tycker de gör ett helt fantastiskt jobb där. Med små resurser. Nu såg jag lite grann av den här matchen. Och det är klart att det finns vägskäl i den matchen också.
Ja, det blir ett rött kort som är... liksom...
ja, Kastgård har ju jätteläge att nicka in 1-1. Och då vet man aldrig vad som hade hänt. Sen tycker jag det röda kortet är hårt. Jag kan köpa att det blir straff. Jag tycker inte det är en andra varning på den. Jag tycker inte det.
Han klipper ju ändå anken på honom.
Jag är inte säker på att det är ett andra gult.
Straffen är rätt
såklart. Straffen är såklart. Och från det så är det ju, då finns det ju bara en utväg. Watford måste gå framåt för att försöka, och sen att det rinner på då när man är 10 man, när det är så långt kvar av matchen, det är inte alls förvånande.
Intressant att se Joshua King komma igång igen. Ja, han var väldigt bra i den här matchen.
Verkligen.
Lagerbäcks focal point får han väl vara i alla fall i det norska landslaget. Han har haft en väldigt fin säsongsinledning här. Och förstås Ryan Fraser, lille Ryan Fraser, gillar man ju bara för att han är en sån... Han är definitionen av en speedkula.
Ja, han är en riktig jordfräs. Alltså.
det är liksom en liten kubik som bara...
Han borrar ner huvudet och bara kör.
Ja,
sen tycker jag också. Jag menar, du tar den där backlinjen, det är ju inte speciellt bra namn där. Du köpte in Nathan Ake för stora pengar, men bortsett från han då
stora liksom för Burnmouth stora,
stora ja, absolut. Pengar. Ja. Ja, men sen är det liksom Charlie Daniels och Smith och Samuel Francis och så vidare. Det är liksom inga superspelare.
Nej.
Men uppenbarligen får de till det.
Mm. Ja. Och det är ju Eddie Howe som ska hyllas. Fan vad tiden sprang iväg. Det blir så när Niva hoppar in och vikarierar lite grann. Då har tiden en tendens att bete sig lite annorlunda än vad den gör annars. Ni har ställt jättemycket frågor. Vi hinner tyvärr inte ta några av dem. För nu måste jag se till att den här podden kommer ut idag också. För jag måste åka och hämta på dagis. Tack Kalle för att du kom hit. Tack för att ni har lyssnat. Nästa vecka är vi tillbaks igen. Landslagsuppehåll eller ej. Jajamän.